Ja, vi har ju under de senaste dagarna fått följa med och se de här fruktansvärda bilderna och bara fått tagit del av det hemska som sker i Ukraina. Människor som skadas, människor som slås ut, omständigheter, städer som splittras, människor som flyr för sina liv. Oron över det som är nära och kärt. Och frågan om man någonsin kommer att få se det där igen som man har kallat för hem. Allt detta på grund av människor som sätter sig över människor. Auktoritära ledarskap för att visa på makt och dominans. Samtidigt som det här sker i Ukraina och i våran värld så går vi igenom i våran församling en serie som vi har talat om rytmen för våra liv. Jag tänker om det någonstans vi måste bibehålla rytmen för våra liv nära Gud så är det nu. I en tid av oro där oro kan ta över. Och som nämndes så skulle Paul Aurelius predikat men som har fått förhinder. Och samtidigt så kände vi det så naturligt att få lyfta det här idag genom bön och söka Gud för Ukraina, för Ryssland, för världen och för hela våran omgivning och för våra liv. Och den här oron som vi vet präglas där borta så mycket bland människor som vi vet också kommer väldigt nära oss. Och därför har jag valt att kalla dagens predikan för rytmen för våra liv i en tid av oro. Och dagens text den har jag hämtat ifrån Johannes evangeliet kapitel 1-7. Ett ganska välkänt ställe som vi läser gång på gång om. Och det är Jesus som säger så här. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa, herre vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Många av oss har säkert kollat på nyheter nästan 24/7 för att följa med i vad som sker. Men när jag har tittat på nyhetsrapporteringen från Sverige och som säkert sänds över hela världen såklart så är det någonting som jag har noterat i vad man gång på gång har kommit tillbaka till i sina samtal om det som sker. Det är, vad är det som är sant om det som sägs? Vad är sanningen bakom information via sociala medier, via hemsidor, via rapporteringen? Och så belyser man upp att det finns två sidor av sanningen. Och de går inte riktigt ihop. Och gång på gång när jag har tittat på nyheter så säger man, vi vet ju inte riktigt om det här är sann information eller inte. Eller här har vi nu lagt upp en information som vi uppfattar är en väldigt trovärdig källa om vad som pågår. Ett land som invaderar, som säger någonting helt annat än sanningen och hela tiden försöker belysa vad då som egentligen är sant. Dels så har vi tagit del av en rysk regim som beskriver sina intentioner på ett sätt för att sedan agera på ett helt annat sätt. Och det som många trodde inte skulle hända i den utsträckningen som det har skett. Det har nu skett och pågår för fullt. Och vi ser ett land med oskyldiga människor som längtar efter frid och försoning som nu flyr för sina liv. Och ingen vet vi fullt ut intentionerna bakom handlingarna. Vad är det som är sant och vad är det som är riktigt? Med andra ord så har sanningen fått sig en rejäl törn. Där längtan efter makt och förtryck har blivit en drivkraft. Så i en tid av oro för människorna i landet Ukraina så ställer vi oss frågan, vad är det som ligger framöver? Vi tänker på dem och vi ber för dem, men vi funderar ju också, vad innebär det här för oss? Och i texten precis, som vi precis har läst, så möter vi ett gäng oroliga lärjungar som inte heller de riktigt förstår och anar vad det är som är på gång med Jesus. Och utifrån dagens text så tänker jag att det är några ord som jag skulle vilja stanna upp vid, som förhoppningsvis kan hjälpa oss och ge oss ett perspektiv på vem Jesus är, vem Gud är och vad vi kan sätta våran tillit någonstans. Och vad som är sant och vad som är riktigt. För lärjungarna så fanns det mycket även där som skapade en fruktan och en rädsla, precis som det är nu. För lärjungarna så hade det inneburit förräderi, förnekelser och att Jesus skulle bli tillfångatagen och korsfäst. Jesus hade tidigare förklarat att han skulle dö, men lärjungarna förstod det inte riktigt. Och på samma sätt så känner du och jag säkert den oro av vad det är som ska ske i det som vi har framför oss. Men i en tid av oro hos lärjungarna så säger Jesus de här orden som jag också tänker är ord till dig och mig idag. Låt inte era hjärtan oroas. Med andra ord så befaller Jesus oss att sätta vår förtröstan på honom, även om det känns annat än lugnt. Och det är den här matematiken som vi inte riktigt får ihop. För vi vill kanske ibland känna först att det är lugnt på insidan innan vi kan känna att det är lugnt. Vilket låter ganska självklart. Men Jesus säger samtidigt att trots eran oro så kan era hjärtan få vändas till mig och sätta eran förtröstan på mig, även om det känns allt annat än lugnt. Det är det paradoxala. Att vi kan få ta del av Guds frid trots hur omständigheterna ser ut runt omkring oss. Och sen så säger Jesus orden, tro på Gud och tro på mig. Det Jesus säger handlar egentligen inte bara om en from önskan. Att inte sådär smått oroa sig, men försök att sluta oroa dig. Tänk inte på det där nu, tänk på någonting annat positivt. Utan det orden är, det är en befallning från Jesus. Tro på Gud. Att sätta sin tillit till honom som ger fullständig säkerhet och hållbarhet. Att tro på Jesus är motsatsen till ett oroligt hjärta. Jesus säger också, i min fars hus finns många rum. Vilka rum är det han pratar om? Är det från Ikea? Nej, det är något mycket bättre. Svenska studiebibeln säger så här. Jesu bortgång var nödvändig. Han gick bort för att i faderns hus bereda rum för lärjungarna. Han gick inte bort för att alltid vara borta. De skulle återförenas i faderns hus. Där beredde Jesus rum för sina genom sin död och uppståndelse. Utan detta frälsningsverk skulle ingen ha nått faderns hus. Faderns hus som är en bild också på den himmelska boningen. Den dagen som jag precis sjöng, en dag ska vi se det fullt ut, så ska vi skåda Guds härlighet fullt ut. Men redan här och nu så inbjuder han oss till den gemenskapen. Redan nu så får vi be om att hans rike ska få etableras. Ett rike som inte är splittrat, ett rike som inte är av krig och elände, utan som är av frid och härlighet från Gud själv. Han förbereder, han planerar, han tänker att här ska människor få vara. Det är också en underbar påminnelse om att Gud, han lämnar inte någon av oss i sticket. Även om det stormar runt omkring oss så lämnar han aldrig oss. Däremot så förbereder han en plats för oss. Himlen som är vårt slutmål. Någonting som är permanent. Men redan här och nu får vi ta del av det. Men så kommer ju den där frågan från Thomas. Herre, vi vet inte riktigt vart du går. hur kan vi då känna vägen? Och för att det ska kunna ske så måste vi förstå vad sanning är för någonting. Och jag tänker att Thomas, han står säkert som en representant för många av oss. De här frågorna som vi inte riktigt får ihop. Varför sker allt det här nu i Ukraina? Vad är intentionerna? Vad är sanningen? Hur ska vi kunna veta vart vi ska gå någonstans? Och han hjälper oss att vi på något sätt får vara ärliga inför Gud. Jesus slår inte bort Thomas, utan välkomnar hans fråga, hans funderingar, hans frustration, hans smärta i de orden. Och så förklarar Jesus för Thomas de här underbara orden som vi säkert många av oss har citerat många gånger förut. Då han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det finns en teolog som heter N.T. Wright som har skrivit i en kommentar så här på engelska. If you want to know how to get to the Father's house, you must come to me. Om du ska förstå vad himmelriket och Guds boning och Guds närvaro handlar om, så måste du komma till mig, säger Jesus. Med andra ord så säger inte Jesus att bara stå vid sidan om och titta på allt som sker. Hur våra liv bara passerar i revy, hur världsläget eller omständigheterna bara sker och finns där. Istället så uppmanar Jesus oss i de här orden i alla fall om ett aktivt val att komma till honom. Där han vill ge oss vad vi behöver. Gång på gång så uppmanar Jesus oss till gemenskap med honom. Vi behöver inte stå och se på distans vad Gud vill göra. Vi får leva det livet med honom. Därför blir de här orden i vers 6 som handlar om att Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet så starka och klara. För det första så beskriver Jesus inte sig som en allmän människa någonstans lite diffust på sidan om. Utan bara genom att använda orden jag är så har han själv proklamerat över folket, över lärjungarna där och då, över dig och mig. Jag är Gud. Jag är den som har kontrollen över allting. Orden som är en återspegling från andra Mosebok 3 och 14. Då Jesus använder själva Guds namnet. Och på så sätt utropar sig själv att inte bara vara en liten del utav Gud utan Gud själv. Så vad står de här tre orden, vägen, sanningen och livet för? Vägen. Det betyder att Jesus inte bara känner till en viss väg. Han är vägen. Han är den som leder rätt. Det är inte bara en allmän väg med lite gräs runt omkring, en liten svårtillgänglig väg som vi ska försöka manövrera på i egen kraft. Nej, han är vägen som vi kan få vandra tillsammans med honom på genom livet. Han är den som känner till stigarna, han är den som vet vilket håll vi ska gå åt. Och det här är ju såklart ett kontroversiellt påstående från Jesus. Där finns en värld som beskriver att det finns många vägar. Välj den som känns bäst för dig. Och att Jesus då i så fall bara skulle vara en i mängden av alla vägar och inte vara suverän. Men han säger ju faktiskt tvärtom. Jag är den vägen som ni behöver gå på. Jag är den vägen som ni kan få vandra på. Återigen så säger teologen N.T. Wright så här. If you dethrone Jesus, you enthrone something or someone else instead. Om du tar bort tronen för den Gud sitter på, eller Jesus som sitter på tronen, om du tar bort det, så kommer du per automatik att sätta dit någonting annat på tronen. Då kommer någonting annat bli centrum för ditt liv. Med andra ord, om Jesus inte skulle ha den makt och myndighet som han själv beskriver att han har, så skulle det innebära att någonting annat får ta den platsen i mitt liv. Och troligtvis så uttrycker sig Jesus så här när man har studerat just vad ordet jag är vägen, sanningen och livet betyder. Det är att Jesus säger att jag är vägen till Fadern. Och detsamma som att jag är sanningen och livet. Det här med sanning då? Alla vill veta om sanningen. Inte bara om världsläget, utan jag tror vi alla vill veta. Vad är det som är sant och riktigt? Vad är det som stämmer här? Och vad är det som är lögn? Alla vill veta intentionerna kring det här kriget. Alla vill veta intentionerna kring de olika sammanhang som vi berör oss i. Vad är sant och vad är riktigt? Och vi gör allt för att finna det på ett eller annat sätt. Problemet är att vi ibland tror att vi kan hitta sanningen var som helst. Lite senare i Johannes evangeliet i kapitel 18 och från vers 33 och framåt så står Jesus inför Pilatus. Och han blir ifrågasatt med starka påtryckningar från de judiska ledarna som vill ha honom dödad och korsfäst på grund av hädelse och allt annat som han hade gjort enligt dem. Och vi läser så här. Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla in Jesus och frågade: "Så du är judarnas konung?" Jesus svarade: "Säger du det av dig själv eller har andra sagt det om mig?" Pilatus svarade: "Jag är väl inte jude. Ditt folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?" Jesus svarade: "Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen." Pilatus sa då: "Du är alltså kung." Jesus svarade: "Du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst." Pilatus sa till honom: "Vad är sanningen?" Även Pilatus, en högt uppsatt ledare, ställer frågan: vad är sanning? Sanningen om Jesus, sanningen om vad som pågår i våra liv och i våran värld. Och det enda rätta svaret finner vi i Jesu förklaring när han säger att mitt rike är inte det här av den här världen. Med andra ord så säger Jesus: det är inte den här världen som definierar vem jag är eller vad jag förmår. Det kan komma stora riken och slå upp. Det kan komma stora män och ledare som försöker visa sin makt och myndighet. Men mitt rike är större. Jag kommer med ett annat rike, säger Jesus, som är mycket större och mäktigare än något annat rike som försöker etablera sig här på jorden. Det är vad Jesus säger. Mitt rike är ett annat rike. Och så säger Jesus själv vidare till Pilatus: du själv säger att jag är kung. Och sen så ger Jesus Pilatus sin programförklaring: därför är jag född och därför har jag kommit till världen för att vittna om sanningen. Eller som en annan översättning säger om sanningen: som är vän med sanningen. Eller som tillhör sanningen. Otroligt vackert. Han kommer för att tala om sanningen. Han säger att han är sanningen. Och att genom sanningen så kan du och jag få se vilka vi är och vem han är. Ordet sanning som återkommer gång på gång i evangelierna och även i Gamla testamentet. Som gång på gång har en tydlig koppling till Jesus som sanningen. Och Pilatus, han började fundera: vad är sanningen? När han ser och hör vad som sker så börjar han någonstans inse att Jesus inte är vem som helst. Och att det han hade hört från andra inte riktigt stämde om Jesus, de där som ville korsfästa honom. Men han var tvungen att fatta ett eget beslut. Sorgligt nog så väljer ju Pilatus att tvätta sina händer och säga: jag är inte en del av det här, gör vad ni vill med honom. Men frågan är ändå om inte Pilatus fick uppleva någonting där med Jesus. Lite senare i Johannes evangeliet så läser vi just om det. från kapitel 19 när Pilatus ställer frågan då till Jesus, varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sa till honom, talar du inte med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Nu försökte han visa vem han var och vad han hade för myndighet. Men Jesus svarade, du skulle inte ha någon makt alls om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som har utlämnat mig åt dig större skuld. Och från det ögonblicket läser vi, försökte Pilatus frige Jesus. Någonting sker med Pilatus i det här sammanhanget. Någonting händer med hans inre. Men han kan inte, för påtryckningarna är för starka. I Johannes evangeliet kapitel 8 och 32 så säger Jesus så här. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Återigen så pratas det inte om ett ord, sanning, utan det har om en person att göra. Jesus. Förtröstan på honom, tilliten till honom, att det han säger och det han gör är sant och riktigt, värt att följa. Men det är också att i relationen med Jesus, när vi lever tillsammans med honom, så får också sanningen plats i vårt liv och lögnen finns inte där längre. Därför behöver vi livet och gemenskapen med Gud. Därför försöker inte vi lösa konflikten i Ukraina, för att vi vet att vi förmår inte, men vi kan vända oss till honom som gör det. Han som är sanningen. Och vi säger, Jesus, hjälp oss. Därför uppmanas vi gång på gång som enskilda människor att vända oss till Jesus i alla lägen. Även om det handlar om krig eller om det handlar om andra saker som sker i min vardag. Jesus, jag behöver din hjälp nu. Visa mig din väg. Öppna mina ögon så att jag ser, så att jag vandrar på din väg. Jag vandrar i din sanning och får ta del av det liv som du ger till mig. Pilatus trodde att han hade sista ordet. Han trodde att han hade makt. Han trodde att hans makt var tillräcklig för att frikänna eller korsfästa Jesus. Kanske finns det människor och ledare i våran tid idag som tror samma sak. Att allt jag säger, det kommer att bli så. Eller är det så att ett Guds folk vänder sig till Gud och söker honom och ber att hans rike ska få komma, att hans vilja ska få ske, att det faktiskt kan ske förändringar då? För faktum var att Gud hade en plan genom Jesus Kristus. Som inte Pilatus egentligen hade så mycket att sätta till emot. För människor så såg det ut som ett nederlag när Jesus hängde på korset. Men för Gud så var det en stor triumf när han besegrade döden och dödsriket. Och skapade en väg för dig och mig att komma till Gud. Och döden fick inte sista ordet, utan att livet återigen skulle segra. Och detsamma gäller för ditt och mitt liv och för vårt världsläge nu. Döden har inte sista ordet, utan livet kommer att segra. Och kanske du känner så in i din livssituation just nu, vad det än må vara, att nu känns det tufft, nu känns det som ett stopp. Det behöver inte vara slutet. Livet kan återigen få segra. För samtidigt som Jesus säger att han är vägen, sanningen, så säger han också att han är livet. Även om det är otroligt tragiska tider vi lever i, både genom det krig som nu sker och härjar, men också kanske det som sker omkring oss dagligen i våra liv, så får vi påminna oss om att han vill ge oss liv. Han vill ge oss hopp. Han vill komma med ny kraft och med ny motivation. Oron behöver inte fånga oss i sitt grepp. Utan vi får sätta vår förtröstan på honom som ger liv. Jesus är livet. Som förklarar att oavsett vad som händer så har makten över död och liv. I de mest tuffa omständigheter inte en chans. Utan han kan få ge oss någonting annat. Men livet talar också om att det är här och nu som vi får leva, men att vi en dag ska få spendera evigheten tillsammans med Jesus. Mycket har som sagt ställts på sin spets de senaste dagarna. Vår värld är inte sig lik. Samtidigt ställs vi alla inför ett val hur vi förhåller oss till allt det som vi ser och hör. Både nyheter i Ukraina eller över det som sker för oss som församling eller i de olika sammanhangen vi rör oss i. Det här är dagar av sorg och smärta, ilska, oro går hand i hand. Men dagens text påminner oss om att det får inte stanna där i sorg och ilska och smärta, utan någonstans bara få konstatera att vi och vår värld är i ett stort behov av Jesus Kristus, fridsförsten. För det är inte förrän när vi kommer till Jesus som livet kan bli helt. Vi är ganska duktiga på att försöka lösa saker i egen kraft, och det är väl en kapacitet vi ska ta vara på. Men när det är som tuffast och när vi inte vet var vi ska gå någonstans, så får vi också påminna oss om att han vet bäst. Och även om vår omvärld omskakas av denna tyranni och maktgalna världsledare, så finns det ingenting som kan jämföras med kung Jesus, som inbjuder oss till ett liv med honom. Så låt oss fortsätta att söka honom. Låt oss fortsätta att be att hans rike ska få etableras i våra liv, i våran församling. I Jesu namn. Amen. Vi ber en bön. Herre, tack för den här dagen som vi får komma tillsammans som ditt folk och söka ditt ansikte. Herre, du ser precis vad vi känner och vad vi upplever i den här stunden. Och Herre, vi ber om att din frid fick råda i våra liv. Att vi återigen fick påminna oss om dina ord, att du är vägen, sanningen och livet. Vad vi än går igenom i livet, vad vi än känner, hur våran väg ser ut, så tackar dig för att du inbjuder oss till gemenskap med dig. Och jag ber för var och en utav oss, Herre, att du ville möta med oss. Att du ville komma med din kraft. Att du ville komma med din vishet, Herre. Så att vi får leva ett liv som ärar och behagar dig, Herre. Och som hjälper oss att få se dig för den du verkligen är. Vi behöver dig, Herre. I oss själva så kan vi inte mycket, Herre. Men i dig så förmår vi allt. Så tack för att du fortsätter att ta hand om oss och att du leder oss. I Jesu namn. Amen.